Då hälsar vi varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är onsdag den 27 mars, de sista landskamperna för denna marssamling har spelats och vi kan återigen fokusera på Premier League-fotbollen som för Liverpools del fortsätter med Brighton på hemmaplan på söndag. Det är sannoliken en Super Sunday i dess rätta bemärkelse. Även Manchester City mot Arsenal väntar efter vår match. Så väldigt mycket som ska indikera kring väldigt mycket om hur Premier League-läget kommer att se ut när mars blir april. Och vi ska såklart blicka fram mot det som väntar. Kanske plocka ner lite känslor från lördagens legendmatch på Anfield. Se vad som har eventuellt stuckit ut från landskamperna och ja, men kanske blanda lite andra saker högt och lågt. Själv sitter jag med en rejäl jävla man cold här, så tanken är väl att vår excellens från Borås kommer få extra mycket speltid just det här avsnittet. Men ni gör som ni brukar, ni sätter er till rätta, jag kopplar på Daniel Forsell och så sparkar vi igång ett nytt avsnitt av LFC-podden. Ja du Danne, det har varit landslagsfotboll i en dryg vecka. Jon Dahl Tomasson har förtrollat svensk landslagsfotboll. Allsvenskan står för dörren. Det måste ju vara högtryck i Borås dessa dagar.
Nej, det var, jag blev faktiskt lite förvånad när jag såg att det var, jag fick upp någon så här reklam häromdagen, om det var på typ Instagram eller någonting, att det var, du vet, veckan, typ veckan är här liksom, att allsvenskan ska börja. Det kändes jäkligt tidigt, tyckte jag, bara för att, alltså det är ju inte tidigt sett till vilket datum och ja, det brukar ju vara kallt när det drar igång liksom, men det känns som det knappt har varit, inte här i norr om man jämför med det i alla fall, som att det liksom har, alltså snön har ju typ precis försvunnit känns det som, och det var, jag var inte riktigt redo för att det var allsvenskan riktigt än kändes det som, men nu är det ju påsk och grejer, så nej, vi får väl, vi stänger ju i alla fall landskamperna för året här, eller för den här, ja, säsongen så att säga, inte för året, det blir väl mästerskap och grejer, men i alla fall för ligaupptakten här, så att något positivt har vi väl kunnat titta i alla fall, men annars är det mycket på horisonten som är tungt i fotbollsvärlden här. Svenska landslaget har vi som tur inte så mycket koppling till i den här podden, och det kan vi väl tacka våran lyckliga stjärna för i dessa dagar.
Ja, nej, precis. Det är, hur har annars måendet varit i Borås efter att ni sket ner er fullständigt i höstas? Det var ju Borås, det var ju den stora LFC-podd-duellen som tog allsvenskan i mål till slut. Har det varit ett halvår av att slicka sår och dunka huvudet i marken?
Nej, men jag tror att det har varit ganska lugnt faktiskt. Alltså, framförallt för min del har det varit väldigt lugnt. Sen känns det som att det liksom, det var en liten stund där efter som man kunde märka av det. Sen är det inte, det är lite som det mest är ibland i stan här, att det lever upp väldigt mycket när det blir guldkamp, och men det försvinner liksom lika fort, eller vad man ska säga, du vet, det är liksom, det är väldigt mycket här till hur det går precis nu, och nu var ju säsongen över, och då, ja, men då händer det inte så mycket, men det är inte så mycket tugg om liksom det brinner liksom inte på stan över att det är premiär, känns det inte som den här veckan, så det var inte så jag märkte det, utan det var som sagt en suspekt reklamkampanj liksom. Jag tror att Malmö har nog en starkare allsvensk koppling än vad vi har här i Borås faktiskt.
Det var inte horder av guliganer som gick och nunnade på Jesus älskar alla barnen ute på gatan som fick dig att känna den allsvenska peppen.
Nej, vi hoppas väl att det kommer till påsk här. Det passar ju fantastiskt fint nu med den
sången. Gult och med den sångrepertoaren så känns det ju som att påsken är Älvsborgs högtid.
Ja, tre poäng och serieledning efter helgen här känns ju inte helt omöjligt. Ja.
Nej, vi får se vad det blir. Med tanke på att landskamper kanske inte har stulit jättemycket av vårt fokus. Det är ju faktiskt också, jag känner väl lite, man fick väl faktiskt unna sig att använda den här dryga veckan till att men kanske andas ut lite istället för, precis som du sa, det här är ju sista uppehållet inför den väldigt, den är ju inte jättelång men i alla fall jävligt intensiv, den slutspurten som är på drygt 2 månader nu, där det i stort sett ska spelas midweek-fotboll. I alla fall om vi får en Europa League-final som hägrar i Dublin i slutet av maj också. Men egentligen varje vecka. Vi har ett spelschema som har börjat läggas lite mer så vi kan förhålla oss till, och vi kanske kan diskutera det sen. Men kunde du ändå plocka in några minuter och bilder av Sven-Göran Erikssons stora dag på Anfield när han fick leda Gregory Vignal och Nabil El Sarr till en triumf mot Ajax-legender?
Ja, men det gjorde jag faktiskt. Jag tyckte nästan att det bara, vad ska man säga, det gav liksom lite grädde på moset för att det verkligen var ett uppehåll. För att det är ju liksom, det är ju, det var inte så att man satt och var nervös eller kände någon superkänsla inför matchen i övrigt, mer än att det var liksom, det hade lika väl kunnat vara, du vet, så här.
Det är roligt om du hade känt nervositet och att
förlora. Det hade varit jobbigt. Men alltså, och du vet, det kändes lite som när vi har kommit sjua typ och man har varit på plats och de går runt och klappar fansen för säsongen liksom. Det var lite den känslan som man satt med, så att man kände ju liksom att man, den nästan bidrog ännu mer till att man kunde hitta någon sorts litet lunk här i landslagsuppehållet, tycker jag. För att komma in med lite, ser man på andra änden av det spektrat som du nämnde där, så liksom en Gerard bland annat, och kika på lite gubbar som sprang runt i lite halvfart sådär. Ganska trevligt faktiskt. Sen på det du var inne på där, måste bara, den ska vi inte fastna i kanske, men det är helt sjukt om det har varit så här hela tiden, vet jag faktiskt inte. Jag har inte tänkt på det i Europa League, men vad fan är den en onsdag för den jäkla matchen? I liksom, precis efter att alla ligor har tagit slut också. Det är helt sjukt. Man har ju klämt in, alltså så här, skulle man vinna ligan så snackar vi om att det är så här, du får typ fira på måndag, alltså söndag kväll typ. Sen
nej,
ska du till Dublin. Du är inte kröka i alla fall.
Nej, och nu rök vi ur FA-cupen. Nu, jag ska inte ta gift på om den spelas lördagen eller söndagen efteråt.
Ja, men helgen, men
om efter
i alla fall.
Om den är på lördagen så har du alltså potentiellt då ditt ligaavgörande på söndagen. Den är ju alltid söndag kväll eftermiddag, där alla matcher går parallellt. Sen har du onsdag kväll Europa League-final, lördag eftermiddag FA-cup-final. Så vi håller på att spela 65 jävla, alltså det får ju så likna som hockeyns jävla grundserie i stort sett. Vi spelar 65 matcher fram till att allt ska avgöras. Sen bakar vi ihop 3 avgörande matcher på 6 dagar, så att du till slut kanske spelar halta och lytta spelare som inte har någon jävla ork till att prestera. Det är så jävla dumt. Så och jag vet inte om det är lite komprimerat på grund av EM-samlingar som ligger med något jävla FIFA eller UEFA-datum som tvingar lagen att vara färdiga lite tidigare. Men att inte kunna ge lagen en veckas uppladdning till final i alla fall, det är helt idiotiskt.
Ja, men det är helt galet. Jag, som sagt, jag har inte tänkt på det och legat innan, och nu är det ju som du säger, det är säkert något med mästerskap. Jag menar, vad fan, det är ju mästerskap vartannat år, så att vi kommer ju ha, det kommer ju vara samma problem liksom. Det är jätte, för jag vet ju att man tänkte på det när vi spelar Champions League-finalerna, då har man ju snarare tyckt att så här, jäkla vad lång tid det är kvar innan vi ska spela liksom. Då har det typ varit men en vecka eller två från att vi har spelat. Alltså, det beror ju såklart mycket på om man har varit i en situation där man också jagar ligan eller inte, eller om man har kunnat spela typ av de 2 sista omgångarna i Premier League, såklart i vilken känsla det byggs upp med. Men just att det är, ja, men att det går från då söndagen till onsdag liksom, det känns som att man pissar lite på sin egen turnering genom att så här klämma in den en onsdag kväll, tycker jag.
Ja, och jag vet inte om man har någon tanke på att men det är kanske inte lagen som gör upp om ligatiteln som samtidigt ska gå upp för Europa League-titeln, men i den... Alltså, någonstans i den bästa av världen för UEFA så vill man väl ha så bra lag som möjligt. Man borde ändå ta ut, alltså, ett scenario där det är så bra lag som möjligt som spelar, där matcher för dem betyder väldigt, om inte annat så är det ju troligen kanske lag som slåss precis som en Champions League-plats eller något. Så, alltså, det bör ju oftast vara i alla fall lag som har något att spela för in i mål på säsongen. Så den är ju lite märklig, men för att knyta ihop den säcken, och med tanke på att du nämnde 7-0 matcher man har sett i slutet av, eller matcher som har renderat sjunde plats i slutet av säsongen, så hade vi ju en sån där vi var över på Europa League-semifinalen mot Villarreal 2016, va? Den spelades ju 2-3 dagar innan vi sen spelade sista ligamatchen, hemmamatchen i alla fall. Jag minns inte om det sen låg en obskur bortamatch efter det, men då hade ju Liverpool Watford efter där. Minns du? Pedro Chirivella, Kevin Stewart, gubbarna på mittfältet.
Ja,
då var vi inte aspeppade på den matchen.
Nej, det var man ju inte. Och då är man ju också så här, då kan man ju man liksom skicka in de gubbarna, och motsvarande här idag hade ju liksom varit i typ det laget som avslutar ligacupfinalen liksom, och ha de spelarna. Men det kommer man ju inte göra om man jagar en ligatitel. Och det blir ju, alltså som det vi var inne på där, så blir det ju så att du har ju från start kanske inte de lagen som kommer varken kämpa om en fjärdeplats eller om en ligatitel, men du har ju alla de som även liksom adderas från ett Champions League, alltså de som åker ut sina grupper. Nu har jag faktiskt, måste jag erkänna, att jag har dålig koll på hur det kommer bli nu i det ändrade formatet. Det får jag återkomma med helt enkelt till nästa Europa League-final vi ska vara inblandade i, eventuellt får vi ju säga, för vi är ju långt ifrån där än. Men nej, det känns bara så jäkla märkligt, i och med att även om det är komprimerat för mästerskap, som sagt, så är det ju så liksom varje gång. Och det ska ju ändå lyftas där. Jag tror, jag vet inte heller som du sa där, om det var sista matchen eller om det bara är sista hemmamatchen, för då hade vi ju en tradition av att åka på just sista hemmamatchen, så det var ju relativt tidigt i maj vill jag minnas ändå. Så det är frågan om det verkligen var, det kanske var någon,
det spelar inte så stor.
Det kan ha varit någon Stoke away eller något kvar där efter, men
en 6-1 i prutt.
Ja, exakt, det ska man ha. Nej, för fasen. Nej, men det är en liten utsvävning kring att de får jobba lite på det där. Det jag tänker mest också, jag tänker ju om du, alltså det är ju samma om du kommer topp 4 typ, alltså du har ju ändå kanske någonting att fira, eller du liksom, det är så speciellt som du var inne på där, att du liksom på något sätt då ska ladda om för, alltså det blir den viktigaste veckan på hela säsongen. Det blir det ju naturligt även om du bara kämpar för en titel, men det blir så sjukt på något sätt att du trycker ihop det så mycket att du kanske inte kommer kunna prestera med dina bästa spelare på det sättet man vill. Jag menar, det är väl,
nej, men att du kanske måste rotera då i Europa League-finalen, att här får vi vila fyra gubbar, alltså det borde väl
det vill de definitivt inte.
Att alla spelar sina absolut bästa lag i de absolut största matcherna alltid.
Ja, jag menar, det vill de ju absolut inte. Alltså UEFA vill ju inte att du ska se Europa League som en liksom andrahandsturnering i det läget, vilket det mycket väl hade, som du ser, kunnat bli. Du spelar ut laget på söndagen för att kämpa om ligan, sen får du rotera lite i finalen för att kunna ställa tillbaka de bästa i FA-cupen. Oavsett hur du parerar och liksom sätter dignitet mellan FA-cupen och Europa League, så blir det ändå så. Det blir så matcherna ligger, så det blir så man får göra. Nu blev det ju ingen FA-cup för oss så sett, så nu behöver vi ju inte tänka på det. Men nej, liten känga ska de ha i alla fall. Som i vanlig ordning, det borde man egentligen ha ett veckosegment över. Men
alltså den hänger ju bara och dinglar i lyxstolpen, ja, alltid, den kängan till UEFA. Så
det är som en sån pinjata som ibland slår vi på den och ibland får den bara hänga där i trädet liksom. Ja, men nu fick den ett par slag, och inget postgodis den här gången heller. Den har inte gett oss något än.
Så är det. Men för att bara ta ner det som ändå blev på Anfield. Ingen har väl missat alla, ja, men både röster från folk som var kring honom, men även rösterna eller rösten själv från Sven-Göran Eriksson om upplevelsen och ja, men hur mycket Liverpool faktiskt gjorde detta till en match lika mycket för honom. Och jag tycker kanske att Liverpool till och med har gjort mer än vad jag kanske förväntade mig. Allt som började med någon form av litet supporteruppror när han hade börjat prata om sin kärlek till Liverpool, drömmen att kanske det var jobbet han aldrig fick, och det var det stora han hade velat uppleva, sitta där på Anfields bänk, hur Liverpool, ja, man var inlyssnande till det. Och jag tyckte det var svårt lite på förhand att få en bild av, ja, men kommer han figurera i periferin? Det var ju, alltså det var ju en Ian Rush, en Aldridge, en John Barnes som var uppskrivna i den där ledarstaben. Men det var verkligen ett Liverpool och läktare dessutom som svarade upp till det med de 59 000 på plats som gav Sven-Göran Eriksson strålkastarljuset, samtidigt som man då i symbios lyfte upp den, ja, men all charity foundation som matchen i stort omgärdas av.
Ja, men verkligen. Jag tänkte på precis samma ord som du sa där, att jag var nästan förvånad över framförallt nu i efterhand, hur mycket det liksom nästan, alltså det känns ju nästan som att det, om du tittar på det nu utifrån hur sociala medier och sådär från Liverpool även officiellt har sett ut, så är det ju mer så här Sven-Göran Erikssons testimonial match snarare än en vanlig, någon citationstecken, legendomatch, vilket alltid känns som vi möter Ajax också, Liverpool Ajax det, eller Milan typ, men det är ju en annan historia.
Jag har varit på plats och sett Real Madrid också.
Ja, den är också det känns som att det finns ett par, en handfull lag där som är ganska aktiva i sina, med sina legender liksom. Men nej, det var ju verkligen, jag fick inte riktigt den känslan inför att det skulle bli så stort liksom Svennis fokus som det faktiskt blev. Men tycker jag både med all rätt, givetvis från hans perspektiv, och hur mycket, när man ändå gör grejen för honom så att säga, att han verkligen får bli frontfiguren. Men sen även efteråt hur, nämligen liksom hur mycket fint man har gjort kring det också, tycker jag. Jag är en helt... en helt magisk dag för i hans skor givetvis, men även ur, vad ska man säga, ur, som svensk supporter så blir det väl något lite extra med. Sen kan man ju misstänka att det finns blandade tankar liksom om just att det har varit Englands landslag, det har varit ett Manchester City och sådär, jag tänker från Liverpool-fansen, men jag tror att det är, så fort det liksom, det har vi ju varit för oss som har vetat så att säga, så det är ju, man har ju vetat att han har haft känslor för Liverpool och håller på Liverpool, men när det liksom blir mer officiellt även för Liverpool-fans på plats, som man säger så inför, så tror jag verkligen, som du var inne på där, att de drygt 60 000 på plats bara tar honom till sina hjärtan och givetvis hela hans situation och sådär. Och så jäkla häftigt tycker jag att en klubb på den här nivån kan göra något för någon som ändå inte liksom har, han har ju såklart haft koppling och samröre till klubben om man säger så, men du förstår vad jag menar, han har inte haft någon koppling som spelare eller som tränare och sådär, och det tycker jag är sjukt coolt. Man kan förstå att en lite så här, en lite mindre klubb typ kan göra det och göra det till en stor grej och typ försöka kapitalisera på det nästan, medan här tycker jag att det är häftigt att man som en av de största klubbarna i världen ändå kan få den liksom familjära känslan av att göra något fint för en människa som förtjänar det. Så det var en häftig dag bara för den sakens skull.
Ja, och jag tycker det som blir så, det som gör att det slår till i hjärtat extra mycket är ju egentligen det han pratade, han satt ju på en presskonferens dagen innan på det var två skilda människor och personligheter som satt där, det var ju Svennis och John Barnes, du och jag har ju vårt förflutna med John Barnes, känner väl sisådär för just John Barnes i alla fall, men på den där presskonferensen när Svennis då fick frågan hur han hade förhållit sig till den här inbjudan och att någonstans uppleva det här, och när han innan dess hade jag ändå suttit med en ganska lättsam ton och pratat om vilken häftig upplevelse det skulle bli och häftiga spelare, han hade alltid haft supporterskapet, men då gick han ju till det egentligen oundvikliga rummet där det var, att normalt sett så kanske han fattar ju att han har uträttat någonting i sitt liv, han fattar att vid sin död så hade säkerligen arenor och läktare kunnat fyllas och sjunga hans sång eller skandera hans namn, men nu att få uppleva någonstans det tacket när du faktiskt är vid liv, det får ju typ ing, och det är ju lika delar tragiskt i att det krävs ju såklart att du någonstans har fått dödsdomen för att folk ska förhålla sig till det. Det blir väldigt svårt att stå och mer eller mindre rama in det eller sjunga You Never Walk Alone med tårar rinnandes i stort sett, om du inte riktigt vet vad som väntar lite längre fram. Men att Svennis då får all den här kärleken medan han är vid livet, det är ju häftigt. Jag bara satt och funderade på, har jag något, kan vi likställa det med någonting? Och jag vet, där finns väl inte någon riktig som har fått uppleva det på det här sättet. Och vi pratade ju om det på en helt annan nivå, men jag vet vi pratade om det med Jordan Henderson i somras när han då inte deklarerade sin flytt och inte fick sitt avsked av publiken på Anfield. Och sen blir det ju aldrig riktigt något. Det blir bara för att få de fina sluten är jävligt svårt. Och när Svennis någonstans får det optimala slutet, och dessvärre då att det dessutom är så nära det riktiga slutet, om man förstår hur jag menar. Det var fantastiskt. Jag vet att IFK Göteborg har väl planerat för någonting här på hemmaplan också, men att kunna ge all den kärleken till en människa medan personen faktiskt är vid både liv och vid sitt fulla medvetande, kunna ta med sin familj dit. Det är ju surrealistiskt det som en Svennis har ju dessutom sin, han har ju sin pappa vid liv fortfarande, han är väl 95 eller 96 eller någonting, och att alla då i hans omgivning har fått ta in detta medan han har varit huvudpersonen själv. Det gjorde detta extra speciellt, måste jag säga.
Nej, men det är ju precis som du säger, alltså man är ju, det är ju svårt, och man är ju dålig att hylla på dem, eller hylla dem som lever liksom. Alltså det är ju svårt att göra det om man tittar från perspektivet att du har en utanför din klubb framförallt. För har du någon i din klubb, då är det ju såklart att du kan hylla någon när man kommer upp till en viss ålder och så vidare. Men det utanför perspektivet tar du ju aldrig annars, och det är synd att det liksom krävs på något sätt. För jag menar, det är ju mänskligheten totalt sett egentligen dåliga på också, att man egentligen kan hylla någon som har dött långt efteråt. Och det är enkelt att utse någon till geni då, men det känns som att det närmaste vi kanske kommer, som jag kan komma ihåg om man tänker utanför fotbollen, det är ju när man såg en Börje Salming till exempel. Och då, ja, då är du liksom i ett läge där, som du var inne på lite, om du är medveten om det eller inte liksom. Men det är just det här att du kan få uppleva det tillsammans med din familj, och att de kan få behålla de där minnena och sånt med dig. Jag tror att det är så otroligt häftigt att man kan, vad ska man säga, erbjuda den möjligheten till dem. Och det är så jäkla fint att, ja, men både Liverpool och som du är inne på, säkert ett IFK Göteborg kommer göra det. Det var väl något surr om att det skulle bli någon läktare och sådär också. Och du vet att du då får uppleva de grejerna istället för att du får det din familj liksom får se det efteråt. Det är ju säkert häftigt i sig, men det är ju så extremt mycket coolare att kunna erbjuda någon och få uppleva det i liv, och som du är inne på mest, kanske vid liksom sitt, framförallt sitt riktiga medvetande också, att man faktiskt vet att man blir hyllad. Det är coolt att kunna erbjuda det.
Ja, nej, verkligen. Så hatt av till Liverpool och alla inblandade, och framförallt då med din ingångsvinkel till matchen. Viktigt att vi vann också, 4-2-seger av Fernando Torres, lika sexig som jag minns honom för 15 år sedan när han glider på knäna och Steven Gerrard kommer efter honom i släptåg för att fira ett segermål mot De Kop.
Jag är ju inte vant med att han är så biffig än bara. Alltså nu har man ju sett det tillräckligt många gånger för att man borde så här kunna vänja sig vid det lite. Men det är en otrolig kroppshydda han har. Alltså man ser ju lite klipp emellanåt när han tränar någon boxning och grejer. Alltså det är ju, han är väl den, om vi ska utse liksom spelarna, han är ju bättre tränad, eller vad ska man säga, mer tränad nu. Han är ju starkare nu än vad han var när han spelade, och ser ju precis lika god ut, våran El Nino liksom. Sen hamnar jag på någon liten tråd, något litet så här sidospår på honom, just att många kände liksom att så här klubben väldigt jobbar väldigt hårt och aktivt för att tvätta av den här stampen som han fick när det sket sig där med Chelsea och alltihopa. Sen går det ju landa i olika slutsatser där kring vart Liverpool var, vart Chelsea var.
Var står du i den båten? Är det fel att om vi jobbar någon form av skala, har han gått över gränsen kring sin exit från Liverpool för att ens få vara aktuell för en sån här match egentligen?
Jag tycker väl inte, jag tycker så här, det var ju jävligt jobbigt där och då, det kommer man ju ihåg liksom, framförallt i den generationen, åldern man själv var, med tanke på att han var ju kanske, ja, men liksom den en av de största som verkligen charmade en där och då. Men sen tycker jag väl att man hellre då får titta på, alltså det är så här, själva övergången i sig var ju katastrofal ur vårt perspektiv, men vi var ju på två helt olika ställen liksom, Chelsea och Liverpool då, och jag kan väl ändå känna att man liksom, det man vill hylla här i en sån här typ av match och överhuvudtaget när han har varit med i legendmatcher, det är ju vilka insatser han ändå gjorde i Liverpool. Sen kan jag ändå köpa perspektivet med att så här, det spelar väldigt stor roll hur du avslutade också, men han gjorde ändå tillräckligt mycket tycker jag i klubben för att ändå förtjäna att vara med. Och det, jag tycker väl snarare att detta visar kanske, han har ändå pratat om efteråt, om det nu ska få som djukna lite, så han ju pratat om att det inte blev liksom som han hade tänkt sig och hoppades. Jag menar, han har ju sina titlar och räknar med sig från Chelsea också, men jag tror ändå att man med liksom hans medverkan i ett Liverpool så här efteråt också kan få någon bekräftelse på att han kanske känner någon liten procent av ånger, vilket också kan glädja oss supportrar lite, tycker jag. Eller man, det är ju så här, han springer ju inte runt i ett Chelsea-legendlag om man säger så, och det är ju det som jag tycker man ska bära med sig efteråt ändå, att du kan inte räkna med att spelarna kanske ska vara helt trogna en klubb hela karriären. Sen är det en skillnad att byta såklart till ett Chelsea som var en av våra värre konkurrenter just då, i hur man, de perspektiven vi hade, och Rafa mot en Mourinho och sådär. Men nej, jag köper att han är där med sin bastanta kroppshydda.
Ja.
Vad känner du?
Ja, och jag har ju 100% landat i att spolar vi tillbaka till den tiden, alltså vi hade avyttrat Xabi Alonso, vi hade avyttrat Mascherano, vi hade ersatt med Christian Poulsen i stort sett, och vi hade fått Roy Hodgson på tränarbänken, och så ska Fernando Torres känna att han ska investera sina bästa fotbollsår i en fotbollsklubb som där och då är så extremt dysfunktionell. Och han är inte en Steven Gerrard, han är inte den som har kommit från våra ungdomsled med någonstans ansvaret att ta Liverpool tillbaka till toppen. Han gjorde sin del så långt det bara gick, men jag är ju snarare i ringhörnan när man har zoomat ut lite, att klubben svek de här spelarna. Mm. Jag hade ju egentligen inte, jag tror inte om man hade tittat tillbaka nu, man hade ju inte ens kunnat vara förbannad på Steven Gerrard om han till slut vid något tillfälle hade lämnat. Alltså varför ska vi kräva av spelare att de ska vara klubben evigt trogen när klubben stundtals är så dysfunktionell och dåligt fungerande? Så
Fernando
Torres, förlåten för min del.
Nej, men jag avbröt lite där, men jag tänkte säga också allt som hände där också. Man glömmer ju lite det här med det när FSG kommer in och tar över. Alltså jag menar, det är ju verkligen inte bara så här resultaten på planen som inte fungerar. Eller jag menar,
alltså han vet ju inte om klubben håller på att gå i konkurs när han sitter där på hösten, och så ska han vara den evigt trogen i ett främmande land i en kultur han kanske inte är helt liksom landade i.
Nej, och så byter vi väl, vi byter ju Hodgson mot en Kenny Dalglish precis där i takt med att den här transfer request och sånt kommer in sen. Men jag menar, det är ju inte, jag tror att de flesta hade kunnat sätta sig i situationen.
Du är ju för fan som liksom att spela legendlaget redan 2010. Ja. Liksom, alltså,
ja, men exakt. Nej, men lite sådär, det fanns ju, det är väl det man kan landa i. Det fanns ju extremt mycket när man kan se på det i backspegeln så här, som man ju kan förstå lite som du, jag tycker du nämnde det bra där, alltså att klubben snarare sviker de här spelarna, att en Xabi Alonso liksom, att vi tillåter vissa att ens lämna i det, i alla fall om vi försökte bygga någonsin, vet man ju inte hur mycket vissa vill lämna och inte liksom, men nej, det är väl bara verkligen kudos till en Steven Gerrard att han snarare höll fast och försökte hålla med, men det kommer ju han också ifrån något helt annat. Jag menar, det är samma tycker jag situationen när du kollar på en Luis Suarez till exempel vid ett senare tillfälle. Han är väl den som har kommit upp på samma nivå som en Torres liksom, och kanske till och med förbi den i den älskvärdheten, och att han då lämnar för en annan liga gör ju det hela enklare. Men det var ju precis samma situation när han lämnar egentligen, att man känner ju snarare att klubben inte utnyttjar att vi har en av världens bästa spelare och bygger kring honom, istället för att det var tvärtom, vilket vi jobbar med mycket mer just nu liksom, ja, med en Salah och allihopa.
Jag är ju båda de fallen, du kan ju gå tillbaka till Xabi Alonso, Mascherano, alltså alla de här, och lägg till Torres, lägg till Suarez, alla de gick till klubbar där de senare kom att vinna Champions League, där de vann massa andra titlar. Det hade de ju inte gjort om de hade stannat i de upplagorna av Liverpool. Så ibland får vi ta spelarperspektivet också, till trots för att det kan vara lite tråkigt, och det är lite lättare att bara hata dem. Det är väl ofta den initiala känslan i alla fall.
Så är det. Torres, Gerrard i en legendmatch, han blir inte fyskam i alla fall.
Fan, man vet ju att Suarez kommer ju ta det på allvar.
Han kommer ju fortsätta spela aktivt tills de inte orkar spela legendmatcher längre. Det är det som är det sjukaste.
Ja, fy fan. Med start på söndag mot Brighton, då spelar Liverpool minst två matcher i veckan. Vi har alltså midweek-fotboll. Om vi går till semifinal i Europa League så har vi alltså två matcher i veckan fram till den 11 maj när vi möter Aston Villa. Sen får vi en veckas vila innan vi har Wolverhampton i den sista omgången. Det är extremt intensivt det fotbollsschema som väntar. Med oss från landskamperna så verkar det som att vi måste ta oss att en Andy Robertson kommer att saknas ett par veckor. Däremot så... ganska förhoppningsvis lugna besked från alla andra håll och kanter. Ganska många spelare som faktiskt fick delvis ledigt eller helt ledigt. Vi har ett par spelare med Jota, Trent, Curtis Jones på väg tillbaka. Vi har det eviga mysteriet med Alisson Becker där vi inte alls vet status. Vi får väl se vad Klopp säger på någon fredagspresskonferens här som väntar. Men hur ser du på Liverpools chanser att attackera det intensiva schema som väntar?
Nej, men det är väl egentligen att fortsätta på den inslagna väg vi har varit på. Vi har ju hyllat lite hur våran bredd liksom har kunnat jobba för oss. Och ja, men egentligen hur vi har kunnat nyttja spelare som vi kanske inte inför säsongen i alla fall varken visste fanns eller vi trodde att vi kunde utnyttja, tänkte jag säga, om vissa av dem som har varit allra längst bak i ledet. Men även att spelare som Joe Gomez ändå och så vidare liksom har tagit en så mycket större roll. Så känslan är väl ändå att vi står ganska bra och väl rustade för det, tycker jag. Sen har vi ju några motståndarlag som också... Vi liksom kommer få se här i framförallt till i första till helgen här nu då, och se hur liksom landet ligger när vi sätter oss här på måndag. Men tar vi det viktiga är väl att gå tillbaka till den klassiska klyschan, helt enkelt ta en match i taget. Vi har ju haft det rätt tufft mot Brighton de senaste, det är väl 2 år sedan typ som vi slog dem senaste. Det är väl 3 eller 4 matcher på rad som vi har haft det ganska tufft där, och då inräknat såklart en period när vi inte alls var i till våra sinnesfulla bruk, eller vad man brukar kalla det, den du brukar referera till, där det var både Brighton och Wolves och allt vad det var som vi åkte på stryk emot. Men med start där känns det ju i alla fall som att Brighton har ju varit, de var ju liksom lite högt flygande i början på säsongen framförallt, men har ju, tycker jag, ganska mycket visat att de har haft det ganska tufft. Nu har de väl några segrar på rad det sista, men sen var det ju ett tag de både förlorade ganska tuffa matcher. Det var både i Europa League och det var i FA-cupen de åkte ut, och det var i Premier League liksom. Så att det är väl inte med någon... Jag går in med ganska gott självförtroende på Anfield i helgen, känner jag i alla fall.
Känns ju extra viktigt också att alltså, ta den här trepoängaren och visa inför Absolut. Mötet mellan City och Arsenal att det är nog för er att verkligen slåss om 3 poäng. Skulle vi ge bort någonting i vår match så är det ju nästan ganska gött för dem kanske att spela av det på ett gräs. Alltså, inte att Manchester City framförallt på hemmaplan kommer att se det så, men man vill ju verkligen att de ska känna att Liverpool har tagit kommandot och få den matchen att skruvas upp så många procent det bara går. Nu får vi ju se för Citys del med tanke på nämnde Robertson som linkade av skadad, både John Stones igår och Kyle Walker i första engelska landskampen linkade ju av. Arsenal har ju kört den mer intränade varianten att skylla på skador på alla spelare, men där vet vi ju att alla kommer stå redo på söndag såklart.
Ja, men den litar vi inte mycket på. Och så är det ju, som du säger, det blir ju en jäkla söndag vi inleder och sen så kommer den matchen direkt efter, så att det är ju... Det kommer ju vara så varje ligaomgång nu egentligen, att det kommer vara så mycket som står på spel, och det får liksom Europa League ursäkta lite, för där känns det ju, alltså nu närmar vi oss så pass långt fram, där med det är ändå kvartsfinal, men man känner ju att när man är så här nära i ligan, när det är det här trelagsracet som vi går upp med, så det blir jävligt häftigt. Och som du var inne på, alltså när vi satt här och snackade ligafotboll sist, egentligen inför landslagsuppehåll och grejer, då kändes det som det var så långt till den här matchen. Och jag menar, nu är det ju knappa 2 månader här som det bara ska tryckas in så mycket fotboll att det finns inte. Och man får ju bara verkligen spänna fast så här dubbla säkerhetsbälten här nu och åka med på de fronterna vi kan, för det kommer bli... Jag tycker det ligger något litet extra. Vi har pratat om det här under våren, men eller vi får inte kalla det vår i Borås än, möjligtvis i Malmö, men vi har ju pratat lite om det här att det ligger något litet extra i att det kommer vara det här trelags avgörandet, alltså det racet nu, istället för att det är att vi går upp mot ett bara Manchester City. Sen kan man se det så, vinner de över Arsenal och vi vinner vår match och sådär, så kan man fortfarande känna, alltså det är fortfarande de man känner behöver tappa sina poäng, men jag tycker ändå det ligger något, någon liten extra krydda i att Arsenal är med där och men bråkar lite med oss andra också.
Mm, nej, verkligen. Och det, alltså på tal om det här att det är liksom sjukt att det plötsligt är nu vi har den där Brighton-matchen, alltså bara en vecka senare så har vi United borta i ligaspelet. Det har snurrat snabbt utan att man riktigt har hängt med här, känner jag. Och det är ju tre ligamatcher, sen är det väldigt mycket Europaspel i midweeksen insprängt. Men Liverpool-Brighton nu, så har vi Liverpool hemma mot Sheffield United torsdag 4 april och sen United borta söndag 7 april. Schemaläggarna gör ju vad de kan. Lite längre fram så blev det ju klart att vi fick ett Merseyside-derby på bortaplan onsdag 24 april och därefter West Ham på bortaplan 27 lördagen tidig avsparkstid. Kan visserligen går Arsenal vidare i Champions League för tisdagslottning, så kan det vara att vi byter plats med North London Derby och får en söndagsmatch där istället. Men nu vet man att vi även kliver in i den perioden då schemat ska kritiseras rejält igen.
Ja, men verkligen. Och det kommer ju, det blir ju lite mer inbjudande till det som du var inne på här, när det är dubbla matcher i varje vecka egentligen en och en halv månad här nu, och då ska den som det går sämst för kommer i alla fall vara kritisk till det, så mycket kan vi garantera. Om det är Klopp, Pep eller Arteta, så någon kommer vara riktigt förbannad på en presskonferens i alla fall, någon kommer spåra lite.
Så är det. Om jag är lite taskig nu här, är det superdåligt för Liverpool att Andy Robertson skadar sig? Att vi tappar någon spelare är alltid jättedåligt, men vi har pratat ytterbackshierarkin. Han verkar alltid ändå bli aktuell för startplats när han är 100-procentig. Men har inte Liverpool varit som bäst när Joe Gomez har spelat till vänster?
Jo, men så har det ju varit nu, och framförallt är det väl så här, det man kan konstatera är att det är väldigt dåligt för Andy Robertson att han skadar sig, för att hans plats har ju aldrig varit mer liksom osäker än vad den har varit nu, känns det som, sen han liksom slogs in på allvar i laget. Och lite som vi var inne på, han har ju varit självskriven, alltså dels i brist på konkurrens, men också självskriven nu nästan bara på, ja, men lite gamla meriter sådär. Så att jag tycker inte att det lagmässigt inför Brighton gör ens oss 1% sämre. Men däremot är det klart för hans aktier här till våren, och om vi fortsätter gå bra och han skulle missa ett par matcher här nu, då kan det ju snarare vara han som... Det är liksom att platsen ligger lite i fatet, för att jag menar, du vill inte byta på ett fungerande lag här. Slår vi Brighton och Sheffield liksom inför United, då är det svårt att säga att en så här Andy Robertson tillbaka från skada ska gå rätt in i Paul Trafford, tycker jag.
Nej, och folk ska ju verkligen förstå mig rätt, för det är ju alltid någon som väljer att tolka någonting fel. I den bästa av världen har vi såklart hela truppen skadefri, alla tillgängliga. Men jag menar mer att Klopp gör de besluten man själv vill att han ska ta, så att säga. Det hade väl varit helt perfekt att Andy Robertson klev in på torsdag då och spelade mot Sheffield United. Mm. Men jag menar väl bara att jag tycker att Joe Gomez är det bästa alternativet just nu till vänster. Och inget annat, så har man även brasklappat sig för det. Kunaté tillbaka och spela landskamp med Frankrike. Van Dijk såklart alltid redo att bära bindel även för det holländska landslaget. Trent kanske inte redo helt här nu. Han har väl satt upp den där United-matchen, eventuellt redan Sheffield, som något form av return date. Men Conor Bradley med drömmål för Nordirland istället. Känns som att backlinjen sätter sig själv. Ändå fick avsluta tidigt med Japan. Szoboszlai öser på. McAllister målskytt för Argentina. Färdigspelad redan nu här natten mot onsdag. Vi spelar inte förrän söndag. Darwin, Salah, Diaz. Ett Liverpool som ändå kommer in till söndagsmatchen och mår ganska bra.
Ja, men det är verkligen så man känner, att vi har ju utöver en Robertson, en Trent som fortfarande är borta, och sen en Alisson såklart som vi inte vet så mycket om. Men de har vi ändå vetat om liksom. Det är ju Robertson bara som är en lite ny i ekvationen, men som sagt kanske ett mindre problem än vad det hade kunnat vara sett ur laguttagning, utan det känns som att vi kommer kunna ställa upp ett riktigt starkt lag och dessutom ha lite att laborera med när vi kommer till matchen mot Sheffield där inför att vi sen ska åka till Old Trafford. Så det blir ju liksom det här med att manage the minutes kommer ju också vara viktigt här nu i alla de här matcherna egentligen, och att inte slita ut vissa spelare vid fel tillfällen så som vi kanske upplevde delvis med Mosala inför FA-cup-matchen och sådär. Sen kan ju Klopp haft olika prioriteringar, men det kändes som att han prioriterade FA-cupen en del när man ser på hur reaktionerna var efteråt. Men nej, verkligen en elva som du nämner där som väl är så gott som självskriven tycker jag inför söndagen i alla fall.
Ja, så känner väl absolut jag också. Så hoppas vi på positiva besked på fredag då, att spelare som Trent, Jota och Curtis Jones åtminstone, allra helst såklart även Alisson, men det känns verkligen som det har varit osäkert. Det har svävat väldigt länge utan att man har fått något grepp alls om vad där egentligen kan ligga för någon tidshorisont kring hans skador. Så vi får väl se. Söndag är det som gäller, Super Sunday, denna påskdag med Liverpool, Brighton och sen då City, Arsenal. Det är bara att bänka sig. På patreon.com/LFC-podden finns där redan en tipstävling ute inför matchen som vanligt. Våra vänner från Sam Dodds som skickar in lite godbitar i den tävlingspotten, och på lfc.se så hittar ni såklart allt det senaste kring Liverpool. Bra att hålla koll där med lite skaderapporter, ta del av Klopps presskonferens inför matchen med mera. Har ni inte redan ett medlemskap i supporterklubben så borde ni lösa det illa kvickt inför den häftiga vår som väntar. Vi är tillbaka på måndag, tänker jag, Danne. Vi tar ner Brighton-matchen, blickar fram mot en intensiv vecka med då två gånger United, både Sheffield och Manchester. Så där blir det riktigt matigt. Bollen är i rullning. Nu ska det tas en stor kopp te. Det ska vilas lite stämband och så åker vi rakt in i denna händelserika, härliga fotbollsvår. Liverpool are champions of Europe!